Vad är det riktigt som händer i Storbritannien? 5 år efter Brexit och inte mycket verkar ha blivit bättre i öriket i Nordatlanten som en gång var centrum för det största väldet i mänsklighetens historia, det brittiska imperiet. Vi ser istället fortsatta protester mot i princip allt och en tvär politisk gir mot ytterhögerkanten. Så vad handlar det riktigt om? Hur ser britterna på sitt land? Ja, det ska vi tala om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt och Charlotta Backston som är finlandssvensk journalist i Storbritannien och korrespondent för Svenska Dagbladet. Charlotta, tidigare i höst så såg vi enorma protester i London på över 110 000 personer. Och videor från de här demonstrationerna visar då ett hav av brittiska och engelska och skotska flaggor. Så fanns det några sådana här kännspaka grannröda kepsar och skyltar där det stod Save our kids och get them out. Vilka är de här människorna som möter upp till den här sortens demonstrationer egentligen? Vad vill de?
Alltså det är egentligen en ganska brokig skara. Det finns en sån här, vad ska man kalla det, kärnan till den här proteströrelsen är ju egentligen väldigt liksom höger och kommer alltså från ytterhögen. Det är ju sådana personer som då sägs leda hela den här rörelsen. Men sen är det ju nog, sen alltså är det en ganska stor folkrörelse nästan. Liksom det finns oroliga mammor och pensionärer och britter från etniska minoriteter. Det här är ju någonting som har spritts väldigt vitt och brett från den här kärnan då som har sitt ursprung i ytterhögern. Och det de vill, sommarens fokus och förra sommarens fokus då den här rörelsen och de här känslorna verkligen blossar upp i Storbritannien, så handlar det om att man vill stoppa de här båtarna som kommer över Engelska kanalen med så här illegala invandrare.
Du sa att de vill stoppa de här båtarna, Charlotta. Vad är det för båtar?
Ja, det kommer ju alltså varje vecka kommer det såna här små gummibåtar över Engelska kanalen med asylsökande från då, alltså Frankrike, eller de som har anlett till Frankrike och sen vill ta sig till Storbritannien. Och antalet flyktingar som kommer med båtar, så det är ju en väldigt liten del av alla invandrare som kommer till Storbritannien, så det är frågan om mindre än 5%. Men det här antalet har ökat ganska kraftigt under det senaste året. Alltså stiger väldigt med 50% tror jag jämfört med samma period i fjol. Och då det är lugnt på Engelska kanalen så kan det komma flera tusen personer, ibland över 1000 personer på en dag. De stoppas då ute i Engelska kanalen av den brittiska gränsbevakningen och hämtas till sådana här center där deras asylansökan börjar processeras. Och under den tiden så får de statsstöd och gratis boende här i Storbritannien. Och det är ju sånt som då upprör många inom den här proteströrelsen, eftersom de upplever att många britter inte har råd att äta eller har råd att betala för boende och så här. Att varför ska då sådana som har kommit in olagligt till landet få statsstöd? Och det här är ju sånt jag har hört när jag har varit ute och intervjuat britter. Alltså det är det som är kärnan till det som folk blir upprörda över.
Hör du, den man som var någon slags primus motor för den här demonstrationen då, så han heter då något så här urbrittiskt som Tommy Robinson. Och de här demonstranterna, de ropar hans namn och namnet finns på skyltar. Och så här, fast egentligen när jag lite kollar här så heter han ju då inte alls Tommy Robinson. Utan det är ett taget namn och egentligen så är då mannen bakom protesterna istället en viss Stephen Jaxley Lennon. Charlotta, vad är det här för en person?
Han har ju varit en ganska känd person inom liksom ytterhögern i Storbritannien under många år, alltså över 20 år. Och han började egentligen som en fotbollshuligan och ledde olika såna här liksom rörelser inom huliganismen. Och sen grundade han en sån här organisation som hette English Defence League, som var en extrem högerorganisation som ordnade olika marscher och sånt här genom brittiska städer. Det var ofta ganska aggressivt och liksom rasistiskt. Men sen har han ju då under de här senaste åren, kanske då i och med att den här sortens tongångar har blivit mer accepterade eller populära, bland annat genom det som händer i USA, så har han ju fått en större publik också då genom att han liksom har en egen, kan, via sociala medier och sånt här, att han kan prata direkt till folk på, via olika kanaler på nätet. Men han är ju nog en fortfarande, fortsätter vara en personlighet som faktiskt, vad ska man kalla det, alltså han är inte mainstream på något sätt, utan han ligger ganska långt åt liksom ett extremt håll. Han har fängslats flera gånger, bland annat för misshandel, men också för domstolsförakt och förtal. Och han försöker liksom säga att de här strafferna handlar om att man försöker tysta ner honom och sånt här, men att det stämmer ju inte egentligen, utan det handlar då uttryckligen om förtal. Och sen att han fortsatt sagt sånt som han har liksom dömts för, att han fortsätter liksom säga sånt som han har dömts för, som är felaktig information om individer han har pekat ut och så vidare. Så att han är en kontroversiell person i Storbritannien. Han är inte alls mainstream här, men han är ju en stor figur inom just den här rörelsen.
Är han farlig för samhällsfreden?
Det är en intressant fråga det där faktiskt. För att kanske, jag skulle säga att för 10-15 år sedan så skulle svaret vara ja. Och jag var ju har bevakat IDL-demonstrationer och de var väldigt, väldigt våldsamma. Och det här våldet finns ju nog fortfarande kvar inom den här rörelsen. Men nu inför den här demonstrationen i London så var han väldigt mån om att säga, att tala till de här massorna och säga att ni ska inte använda våld, låt inte dagens berättelse handla om våld och att polisen, liksom hur många poliserna griper och allt sånt här, att hålla er lugna. Och det känns nästan som att han har valt en sån här väg där han då märker att det här till exempel går hem i USA, att man faktiskt kan få både makt och inflytande och pengar om man håller sig inom lagens ramar, och han kör nu på den här linjen. Så att han kanske inte är lika samhällsfarlig idag som han var för 10 år sedan.
I understand the public have had enough of this. The only way we will stop the boats is by detaining and deporting absolutely anyone that comes via that.
En annan bekant förgrundsfigur för den högerpopulistiska rörelsen i Storbritannien är Nigel Farage. Han blev känd för den stora allmänheten som en leende och munvik EU-parlamentariker för partiet UKIP, UK Independence Party, som länge ville att Storbritannien skulle lämna EU. Sen blev han en av medgrundarna till Brexit Party, som numera då heter Reform UK. Det är ett litet parti med bara 5 parlamentsledamöter, men det har på senare tid blivit oerhört populärt och leder opinionsmätningarna med hela 34%. Det regerande vänsterpartiet Labour har ett understöd på 22%, medan det anrika konservativa partiet i folkmun Tories bara stöds av 14% av britterna. Hur länge som helst har britterna i praktiken haft ett tvåpartisystem där premiärministern alltid kommer antingen från Labour eller just the Tories, som har haft lyskraftiga premiärministrar som till exempel Winston Churchill, Margaret Thatcher eller så Boris Johnson. Men nu har Nigel Farage siktet inställt på den posten och adressen 10 Downing Street.
We will stop the boats from coming. There'll be no more incentive to pay traffickers. Public trust will be restored, and we genuinely are the only party that can be trusted on this.
Så Charlotta Buxton, tror du att nästa premiärminister i Storbritannien heter Nigel Farage?
Alltså det är ju inte omöjligt att nästa premiärminister heter Nigel Farage. Men blir han premiärminister, det är nog en liksom enorm händelse här. Jag kan inte tänka mig när det senast ska hända att det här tvåpartisystemet luckrades upp. Alltså det är ju säkert, man måste gå 200 år tillbaka i tiden, någonting sånt. Det skulle vara enormt om han skulle få makten, och det skulle vara ett tecken på det stora missnöje som finns här i Storbritannien med de två stora partierna. Och det är kanske mer det är frågan om en högervåg eller en ytterhögervåg. Alltså det är frågan om ett jättestort missnöje med systemet som det ser ut just nu, ett stort missnöje med de här två partierna som har haft, alltså med Labour och de konservativa, och en oro över framtiden och ekonomin. När man bor här i Storbritannien så känns det som att allting bara liksom blir sämre. Sjukvården knakar i fogarna, skolorna håller på att falla sönder. Matpriserna stiger, energipriserna stiger. Och folk har liksom inte, de får inte ekonomin att gå ihop. Och Nigel Farage är den enda politiker just nu som han har på något sätt den där karisman som många populistiska politiker har. Han får folk att tro på att det kan svänga, att det kan bli bättre, att hans parti har lösningar. Och de har ju heller aldrig testats, de har aldrig haft makten tidigare. Och det innebär att folk kan se dem som ett sådant hoppfullt alternativ.
Precis. Ja, för att jag skulle fråga just det här, att britterna verkar ju vara missnöjda med allt, och i synnerhet med sina politiker. Det är nästan som liksom så att hör det till att vara missnöjd med politiker om man är britt. Men varför är de inte så missnöjda med Farage då?
Ja, därför att han har aldrig haft makten, så han har inte kunnat göra bort sig ännu.
Mm-hmm. Okej, okay. Men hör du, den här främlingsfientligheten och anti-invandringen och de här människorna som kommer i de här små skorvarna där, det var engelska kanalen. Det är ju alltså starka element också nu här då i Storbritanniens höga kretsar, ska vi säga. Men om man tänker på Storbritannien, ett land som borde vara vana vid att man är en smältdegel för olika kulturer. Så varför är invandringsfrågan nu ett problem för ett land som Storbritannien?
Det är också en jättebra fråga, och det är en intressant fråga. För att egentligen så präglas ju landets historia av såna här stora alltså en stor invandringsvåg och sen en reaktion mot den här invandringsvågen. Och det har man ju sett flera gånger tidigare. Alltså man hade irländarna som kom in och sen en enorm motreaktion och liksom protester och kravaller. Och så förändrades lagarna och det blev svårare för folk att flytta. Och samma hände ju med EU-invandringen. Landet öppnade upp gränserna för de här östeuropeiska invandrarna. Det fanns inga kvoter och sånt här när de här länderna från Östeuropa gick med i EU. Det innebar att det flyttade hit väldigt många från Östeuropa inom en kort period, så att folk såg liksom att mitt i allt så förändrades deras shoppinggator och där fanns en polsk butik och så vidare. Så det fanns en synlig, liksom, ofta handlar det om så här synliga, tydliga förändringar. Och sen kommer en motreaktion och då var det ju Brexit den här gången. Men nu är det ju lite annat i och med att invandringen steg enormt efter Brexit faktiskt, alltså till ungefär 700, alltså nettoinvandringen har legat på omkring 700 000 personer per år efter Brexit, och då hade det handlat om det som kallas Borisvågen, alltså att Boris Johnson gjorde det lättare för alla folk kom in liksom för att arbeta inom sjukvården och åldringsvården, men det var också invandrare från Hongkong och Ukraina, eller alltså flyktingar från Hongkong och Ukraina. När man tittar på siffrorna så ser det ut som att det har flyttat in väldigt många personer till Storbritannien. Och det här är då alltså en motreaktion. Och frågan, din fråga är då alltså varför? Varför pratar man om det på det här sättet just nu? Och det kanske liksom, ja, att ingen har lagt fram ett alternativ till varför det är så här. Liksom ingen har lagt fram en alternativ förklaring som går hem. Det finns vissa politiska analytiker här i landet som säger att brittiska politiker i många, många år har dragit sig för att ha väldigt tuffa diskussioner med väljarna. Alltså politikerna borde lägga fram för väljarna, förklara för dem och för britterna hur dålig ekonomin ser ut. Och att man faktiskt måste fatta ganska tuffa beslut för att få det att svänga. Skatterna måste till exempel höjas eller någonting måste förändras. Så det finns de här tuffa diskussionerna som kanske borde hållas eller föras liksom med öppet. Men ingen gör det just nu. Istället är det liksom lättare att skylla allting på invandrarna.
Charlotta, den här situationen nu som vi ser, vad säger det om britternas självbild?
Ja, så jag tror att här finns egentligen kärnan till en del av den här problematiken. Det handlar om att engelsmännen kanske söker efter en ny självbild. De kanske inte riktigt vet exakt hur deras egen kultur ser ut. Och de försöker hitta tillbaka till någon form av engelskhet de kan känna sig stolta över. Eller brittiskhet de kan känna sig stolta över. Och just nu så ligger fokuset så väldigt mycket på flaggan. Man ser den engelska flaggan och den brittiska flaggan har liksom dykt upp överallt på lyktstolpar och längs med motorvägar och så här. Att det är ett sätt att på något sätt försöka säga det här är vi, det här är vi är britter, vi är engelsmän, men det enda de har är den där flaggan. Och det får mig att tänka på en kompis som berättat att hennes barn i skolan, de har en sån här dag, liksom, come in your national dress, att klä dig i din, liksom, din kulturs nationella kläder, och liksom barn med afrikansk påbrå och indisk påbrå kommer in med väldigt vackra kläder och en väldigt tydlig egen identitet. Och sen kommer engelska barnen in i fotbollsskjortor. Och det är liksom det enda de har, det är flaggan och fotbollen. Och jag tror att det finns en sån här längtan efter en engelsk identitet och att på något sätt definiera sig själv. Vad är vi? Vad handlar det om? Och det är kanske det som också Farage och Tommy Robinson talar till. De försöker ge, folk längtar efter den här ja, alltså, vad står vi för? Vem är vi? Speciellt efter Brexit. Och just det här, Nigel Farage och Tommy Robinson kan ge dem någonting att liksom samlas kring. Så jag tror att det är också en viktig del till varför folk dras till den här rörelsen.
Tusen tack Charlotta Waxton för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och journalisten Charlotta Baxton som är bosatt i Storbritannien. Nyhetspodden hittar du lättast via Yle Arenan, så logga gärna in där och favoritmarkera oss om du gillar det du hör. Då får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Saloma och Lukas Dahlström är producent.